så ska jag be våra två kommentatorer, Åsa Walton och Göran Bjellerstedt, att komma fram och sätta sig här. Och Åsa Walton är alltså lead policy specialist för fred och säkerhet.
Verksföreträdare heter det.
Verksföreträdare på svenska. På SIDA. Och så har hon bakgrund bland annat från Latinamerika och från Vietnam i fält. Och så har vi ambassadör Göran Bjellerstedt som nu finns på enheten för konfliktfrågor och humanitär politik på UD med en personlig erfarenhet bland annat från Balkan och från Somalia. Jag ska be Åsa först ge sina kommentarer.
Tack. Jag tänkte börja... Tack först för jätteintressanta presentationer som faktiskt bidrog ytterligare utöver läsningen av de här rapporterna. Men jag vill börja ändå med att liksom lite kommentera syftet med det här seminariet. För jag tycker att det är ett väldigt bra liksom, idé med den här typen av seminarier där man försöker få oss som jobbar inom policyområdet och ni som jobbar i forskningen att mötas. Och tänkte bara nämna, när jag fick min funktion som policy specialist för fred och säkerhet för ett antal år sedan, 7-8 år sedan, och hade kommit hem från Guatemala. Då, eftersom min bakgrund inte är freds- och konfliktforskning, tänkte jag att det är jättebra att då gå på lite forskningsseminarier. Jag hade också forskning på den som skulle bevaka freds- och konfliktforskning. Så jag tänkte, då kunde jag också gå på en del seminarier. Och då konstaterade jag ofta att de här seminarierna att vi var väldigt långt ifrån varandra. Alltså forskningsvärlden, de frågor som man brottades med inom akademika och det vi brottades med när vi satt och skrev policypapper. Att det var liksom ett glapp där. SIDA finansierade väldigt mycket freds- och konfliktforskning. Och vi konstaterade ofta internt att vi finansierar massa, men vi kan inte ta till oss lärdomarna. Det all den forskning vi finansierar, vi kan inte ta till oss det på ett bra sätt. Hur gör vi det? Vi hade då till exempel ett samarbete mellan Uppsala konfliktdatabas och ett institut i Kanada som skrev en Human Security Report. Jag minns då att då när vi en lansering av en rapport 2010. Och det var en väldigt bra, men det var en väldigt positiv stämning på det här seminariet. Vi konstaterade Human Security Report konstaterade i princip att det mesta går bättre vad gäller fred och säkerhet i världen. Det var liksom en väldigt sådär positiv stämning då, hösten 2010. Och jag kan konstatera att sen efter ett tag var det omorganisering på SIDA. Fredsfrågorna fick kanske lite nedflyttad position. Det gick väldigt bra. Alltså, sen bara några år senare så kan vi konstatera att vi drar inte samma slutsatser kring läget i världen vad gäller fred och konflikt. Så att och jag tycker också att jag ser ett mötande, att vi möter varandra mycket mer. Nu vet jag att det pågår ett forskningsprojekt till exempel på Uppsala kring resolving jihadist conflicts. Jag tror att vi var på knacka på dörren på det där projektet innan de började för att vi ville höra forskningsresultaten. Jag tycker att det är en resa som jag har sett under de här 7-8 åren när jag har jobbat med fred och säkerhet som jag tycker är väldigt positiv. Och då kan jag konstatera att jag tycker nu att medan vi då finansierade forskning som vi inte kunde ta till oss kan vi nu kanske ta till oss forskning som vi inte finansierar på det här sättet. Så att jag ser att det är som en positiv kurva då. Så att bara sådär konstatera att ni forskar inom väldigt olika områden som jag tror på olika sätt är relevanta för biståndets utformning. Och då tänker just SIDAs verksamhet så tycker jag tycker jag hör liksom mycket som faktiskt bekräftar en del vi gör och som kan fördjupa en del som redan gör. Som går till Emmas forskning kring lösning av lokala konflikter så är det ju väldigt spännande. Det är ju någonting som SIDA jobbar med både på global och lokal nivå och Sverige generellt att stödja lokala legitima konfliktlösningsmekanismer. Jag tycker det finns nog en hel del lärande i din forskning kring sådär, ja, men konfliktkänslighet tycker jag är liksom så uppenbart. Så hur går man in i en kontext och liksom förhåller sig de olika aktörerna? Vilka är de? Liksom, vad är statens roll i förhållande till det här? Vilka har bias och sådär? Att det blir så uppenbart att göra liksom ha gedigen kontextkännedom om de kontexter vi stödjer och att som sagt många av de här konflikterna är ju då väldigt lokala så då kräver det väldigt lokal kompetens och det har ju inte alltid SIDA än som vi har en ambassad eller Sverige än som vi har en ambassad utan då blir vi väldigt beroende på av våra samarbetsparter och att de har bra kompetens och att vi kan bedöma att de så att det finns tycker jag mycket där att hämta också i din slutsatser kring behovet av att ha stöd i ett oberoende rättsväsende med bra rättsskipningsmekanismer och sen såklart att det kanske är svårare då att lösa positivt konflikter där staten har en väldigt tydlig liksom, negativ bias i förhållande till en aktör. Så det Tror det finns mycket där att hämta. Vad gäller Matildas forskning så tänker jag att den också kan föda in mycket till den här satsningen som nu finns, som Göran säkert kommer att prata mer om, den svenska ganska höga fokuset på dialog och medling. Och där Sida kanske inte, där Sida, vi stödjer ju organisationer på lokal nivå, men vi är ju sällan inblandade i någon form av process där medlarna identifieras och så. Däremot har vi ju samarbetsparter som jobbar med dialog och medling. Så att det som, jag tycker din forskning föder många följdfrågor. Just det här. Hur utses medlare? Får vi rätta personer och rätta team på rätt plats för att kunna lösa rätt konflikter? Att det är mycket följdfrågor där som jag tänker din forskning föder vidare. Jag tror att Göran säkert vill fundera mer på det. Så här, det här hur man liksom får till mångdimensionella liksom, team som faktiskt kan hantera de liksom, många utmaningar som är olika konflikter. Och Saras forskning, ja, det där är också ett område vad gäller religiösa aktörer, så tycker jag att vi ofta i våra analyser säger ja, vi borde, de är viktiga, religiösa ledare är viktiga. Hur engagerar vi dem? Eller liksom, hur når vi dem som biståndsaktör? Och där har vi inte alltid kommit till någon formula. Det finns ett folkrörelsebistånd som klart har lång historik och erfarenhet. Jag tror det finns flera representanter här med liksom grunden i teologin och liksom, kristna organisationer. Men jag tror att vi fortfarande har en väldig potential, och då handlar det ju religiösa ledare och grupper, och då gäller det då inte såklart bara inte inom kristendom utan inom alla religioner, och att vi kanske är ännu svårare att analysera ser andra religiösa grupper i de olika kontexter vi verkar. Så att jag tror att där finns en absolut en, som du pekade på, en potential som inte är helt liksom, som inte har utvecklat fullt ut. Och det blir spännande att höra egentligen faktiskt ditt vidare tänk kring den frågan som du ställde, för jag kan tänka mig att du har en del tankar redan kring det. Så tack för tre jätteintressanta presentationer.
Jättebra, tack. Och så Göran, sen så kommer jag låta tre reagera på vad som har sagt så här, och sen så öppnar vi för Göran.
Ja, tack. Som jag misstänkte här så har ju naturligtvis allt det viktiga sagt av Åsa här. Jag kan bara hålla med om de intressanta presentationer som vi har hört här idag. Och jag kan också hålla med väldigt mycket Åsa om forskningen och hur vi från departementet och Sidas sida har haft en stundtals svår relation kanske, eller för svag relation till forskningen. Men inom det här området, men att det nu verkligen verkar komma igång och utvecklas. Och tittar man på litteraturlistorna för de här tre uppsatserna så är ju den ganska så lång. Så det finns ganska mycket tänkande och mycket idéer inom forskningsvärlden. Och det som vi har hört här idag är ju några av dem som utgör små men viktiga delar i en ganska stor helhet. Och för att ägna sig lite grann åt helheten då, så kan vi konstatera att freden är ju ganska svår att behålla i de länder där det är fred. Och där det inte är fred så är det ännu svårare att bygga den och att uppnå den, att skapa den. Så att det finns många vinklar på det hela, och samtidigt som konflikterna i världen ökar trots allt och antalet döda offer ökar också. Men det har de senaste åren byggts upp en ganska tydlig policybas kring de här frågorna internationellt sett, och det breda perspektivet. Genom de nya utvecklingsmålen inom Agenda 2030, där det nu finns ett särskilt mål för den här typen av frågor, konflikt och förebyggande av konflikt och utan att nämna ordet fred så är det ju det som är andemeningen i det hela. Inom FN-systemet har man också nu tagit fram något koncept med sustaining peace i resolutioner som alla länder har enat sig kring och som innehåller de viktiga principerna kring fredsbyggande. Så att det finns en tydlig bas som vi nu på något vis måste ta vidare och genomföra. Och det är då det blir svårt. Och där så ser vi att förebyggandet är ju det som vi alla försöker uppnå, att förebygga att konflikt överhuvudtaget uppstår. Och där tycker jag att alla tre uppsatserna har bra infallsvinklar från de valda utgångspunkterna så att säga. Det finns en tydlig teologisk sätt att undvika konflikter på många sätt. Det är viktigt att de lokala konflikterna inte utvecklas till nationella eller internationella konflikter. Och medlarens roll är naturligtvis väldigt, väldigt viktig i det här sammanhanget. Så att på så vis så speglar era tre verk också den verklighet som vi ser internationellt sett utanför forskningen. När det handlar om konflikter så har vi ju de senaste åren utökat perspektivet, ska jag säga. Tidigare så pratade man mest om postkonflikt, alltså det som var efter att det har varit en konflikt och någon form av fred har uppstått och hur man då ska bygga upp samhället så att det inte halkar tillbaka i fred igen. Det fanns statistik tidigare som sa att de flesta länder som har varit i konflikt faktiskt återföljer konflikt inom ganska få antal år. Men numera så tittar man även längre tillbaka på hur kan vi undvika att konflikter uppstår i länder som idag kanske ser ganska så stabila ut. Där det inte finns några uppenbara konfliktrisker. Där man ser att det finns uppenbara konfliktrisker, till exempel med mänskliga rättighetsöverträdanden och andra saker, indikatorer, så är det ofta för sent att stoppa det tåg som har gått, så att säga. Och i alla de här stadierna så finns det då olika verktyg som kommer in, olika sätt att ta itu med det hela. Och biståndets roll är ganska så tydlig. Och eftersom det här är en biståndsanalytisk värdskap så vill jag gärna ägna några minuter åt det. Det kommer en rapport här senare i september från Världsbanken och FN. Man har under ett år har studerat hur vi ska förebygga konflikter och särskilt biståndets roll i det hela, framförallt kanske med FNs och Världsbankens roll. Men det berör ju oss alla. Och det man kommer fram till är ju att konflikter har politiska orsaker. Det är inte så konstigt kanske. Och att därför så måste politiken influera vad vi än gör. Det finns inga tekniska lösningar på politiska problem. Och dessutom så i konflikter och för att undvika konflikter så är säkerhetssektorn väldigt viktig. Säkerhetssektorn, både det juridiska systemet och de uniformerade poliser och militärer. En väldigt tydlig slutsats är också att vi måste se till konflikternas orsaker för att kunna dels både motverka och både förebygga och motverka och bygga upp efter. Och en av huvudorsakerna är då att folk är missnöjda på det ena eller andra sättet och på den ena eller andra nivån. Det kan röra sig om vanliga människor, men det kan röra sig om politiker och det kan röra sig om inflytelserika affärsmän. Och det här missnöjet är ofta av en grad som måste lösas genom rättsliga eller säkerhetssektorrelaterade insatser på olika sätt. Och där finns också naturligtvis religionen med och där finns medlarens roll väldigt tydlig i det sammanhanget. För att inte ta upp för mycket tid så kommer vi alltså fram till då att man kan hitta tre principer att förebygga konflikter. Det ena är att fokusera på de mönster som finns av polarisering och missnöje och institutionell kollaps, sånt som ökar risken för konflikt, och försöka se till att det motverkas. Och det kan man då göra naturligtvis genom biståndsprojekt av olika slag. Även i länder som idag inte har konflikt så är det viktigt att de biståndsinsatser vi har, de medel som vi investerar, också har det i åtanke. Vad kan vi göra för att stabilisera det här landet så att vi inte behöver se någon konflikt? Om vi närmar oss konflikten eller om det är en postkonfliktsituation så är det också viktigt att det bistånd vi har också stödjer de politiska strävandena i landet. Det räcker inte längre med att vi ser bistånd som en del och att vi ser den politiska diskussionen i det här landet som en annan del. De måste arbeta tillsammans och väldigt brett och horisontellt. Inklusivitet är någonting som återkommer hela tiden. Skriver man inklusivitet på datorn så får man rött streck under. Då är det en direkt översättning av inclusiveness, men det är alltså inkluderande. Och det handlar om att dels bygga bredare partnerskap mellan olika sektorer. Civilsamhälle, det är inte bara staten som har ansvar, genom staten har ett huvudansvar, regeringen, utan också civilsamhället ska naturligtvis finnas med. Och det andra är för att minska missnöjet, för missnöjet uppstår ofta beroende på att grupper i samhället eller av olika slag har förfördelats eller har exkluderats. En tredje princip är att det måste finnas långsiktighet. Det finns inga snabba fix, och det måste finnas en långsiktig hållbarhet i de insatser som görs, vad de än är. Vare sig det är militära insatser eller utvecklingsinsatser eller politiska insatser från både den nationella nivån och från oss som kommer utifrån, så att säga. Så att det jag vill säga med det här är att det finns en större bild. Vi har stora resurser inom vårt finansiella bistånd, inom vårt tekniska bistånd, och de resurserna måste användas så att de stödjer politiken i de länder där vi arbetar, för att dels undvika konflikt och dels för att undvika återfall i konflikt efter konflikt.
Och jag tycker det som ligger lite i det ni säger är att det är inte alltid som biståndet förmår se den dynamik eller de aktörer som ni pratar om. Ibland har biståndet kanske lite för grova instrument. Det är ibland för kortsiktigt. Biståndet ser, tror kanske ibland att det räcker med någon slags allmän statsbyggnadsstrategi utan att se det politiska grundmönster som Emma har talat om. Och jag tror att biståndet rör sig ofta på en institutionell nivå och missar kanske individperspektivet som är så viktigt för den dynamik som ni har diskuterat här. Så jag skulle vilja be er kort ett par minuter var och en kommentera det ni har hört. Om Sara, om du vill börja.
Ja, tack så mycket för de här kommentarerna. Jag tänkte på två saker. Det ena var långsiktighet och det andra var religiösa ledare. Och då tänker jag först på detta med ledarens roll och att ledaren ofta är den som uttolkar texter och tolkningar som får betydelse för den religiösa gemenskapernas väg, säga, i konfliktsituationer. Och här tänker jag då att religiös alltså teologisk utbildning som är fredsorienterad är ju så viktig för att kunna få en bred bild av traditioner och texter. Och att detta är någonting som många forskare går in på, den snäva och grunda sätt att tolka texter som många extremistiska ledare använder sig av för att legitimera våld, och att teologisk utbildning, en bred och djup teologisk utbildning, är ett försvar mot sådana tolkningar som kan få sådana ödesdigra konsekvenser. Jag tänker också berätta med långsiktighet och att religiösa ledare och grupper ofta är del av gemenskaper som just jobbar långsiktigt med fred, och att det därför är så att de inte syns, att de jobbar bakom kulisserna i det dolda, och att vi därför hör så mycket om det spektakulära religiösa våldet medan det långsiktiga, långsamma arbete som pågår genom humanitärt arbete, försoningsarbete och så vidare, som ju pågår under årtal och decennier, är någonting som inte träder fram i media, och därför så kommer det ju fram en så obalanserad bild av religiösa aktörer som skapar en både förenklad och polariserad debatt som gör väldigt illa åt samhället. Och där tänker jag att kunskapsspridning och fördjupning genom forskning är på de här områdena är jätteviktigt för att få en balanserad och saklig bild av religiösa gemenskaper.
Ja. Tack så jättemycket för era kommentarer som tycker var verkligen satt allt här i ett väldigt bra sammanhang. Jag tänkte på det du sa, Göran, om det här att det här utökade perspektivet. Jag tror någonting som som är väldigt relevant för oss som håller på med freds- och konfliktforskning i relation till det här, handlar ju om det här med att man ser bortom våldet. Det här att man inte tar freden för given för att det finns ett avtal och för att våldet har upphört under en period. Och både då i relation till inbördeskrig, men också de konflikter som jag studerar, så de fall som jag studerar, så är det en väldigt olika situation. Om våldet har upphört men det fortfarande är väldigt ojämlikt, då finns det fortfarande den här grogrunden för konflikt. Men jämfört med en situation där man faktiskt har gemensamt kommit fram till en lösning som båda parter accepterar och där den centrala staten inte behandlar grupperna olika till exempel. Det jag tycker det kopplar mycket till det som Matilda var inne på också, det här med settlement och relationship orientation, att det, liksom, det behövs mer än bara det här avtalet liksom. Och jag tycker också det var en viktig poäng som ni båda var inne på, det här med som jag tycker båda era kommentarer berör, att försöka hitta en lösning eller att försöka hjälpa till att adressera orsakerna som ligger bakom en konflikt kan ofta ha oförutsedda konsekvenser just för att konflikter är politiska. Så att ofta så ser man liksom att sådana här lokala konflikter orsakas för att det är en lokal resursbrist till exempel. Man pratar om hur klimatförändringar påverkar trycket på land och såna här saker, och då blir det den logiska slutsatsen att man kan försöka komma åt de här orsakerna genom olika utvecklingsprojekt till exempel. Men problemet är att om man inte har tillräckligt mycket fingertoppskänsla på hur det här faller ut på den lokala nivån, och så kan det ofta få en oförutsedd effekt om det gynnar en grupp mer än den andra, att man då underblåser konflikten istället. Så det är någonting jag tycker man ska ta med sig, att alltid analysera det här. Och det kräver ju verkligen, som du var inne på, Åsa, en väldigt, väldigt kontextualiserad kunskap. Och som biståndsorganisation och så där, så är man kanske ofta väldigt lokaliserad till huvudstaden. Så det gäller att kunna hitta experter som har liksom kunskap om just det specifika området. Men jag tror att det är en viktig kunskap att ta med sig.
Det är jag nu, va?
Du är nu.
Ja. Jo, jag tycker det är så kul att få komma tillbaka eftersom det var ett år sedan jag egentligen skrev den här. Och så tack för att ni bjuder in till ytterligare kommentarer om forskning och praxissamarbete som jag tänkte följa upp på först. Nämligen att jag är lite nyfiken på om vi kanske kunde prata mer tillsammans om vad finns det för projekt som vi kan liksom skapa nu här utifrån de intressen och den verksamhet som ni har inom Sida och UD kring biståndet och de intressen och forskningsaktiviteter som vi håller på med. Så det är egentligen mer kanske en fråga, en inbjudan till fortsatt diskussion. Hur kan vi göra sådana här möten till en vardag där vi redan samarbetar från början? Och sen så tänkte jag också på det här med förebyggande, att någonting som har slagit mig efter att jag skrivit klart avhandlingen, när jag fick frågan om vad betyder fred, som jag egentligen kanske inte riktigt hade tänkt så noga på under dessa år som fredsforskare och doktorand, det är ju att det finns en intressant lucka i dagens kunskap när det gäller positiv fred. Eller vad är det som gör att vi ser sammanhang som fungerar? Som till exempel, som du sa, Jan, att vissa samhällen kan se ut och må bra, och sen så plötsligt så händer det något som inte, som gör att det eskalerar till en väpnad konflikt som vi skulle vilja förebygga. Och där tror jag att vi kan göra väldigt, att det skulle kunna vara väldigt bra att titta närmare på den här positiva freden och se vad är det som gör att den finns och hur kan man expandera de uttrycken. Lite som att inom medicinsk forskning tittar vi på vad är det som gör att en idrottare liksom blir superskicklig, elitidrottare, eller liksom kan stärka muskler ytterligare. Inte bara hur får man tillbaka musklerna när man har varit sjuk länge. Så det ser jag också fram emot att vi fokuserar ännu mer på tillsammans. Att vad är det här fred som också är temat för dagen? Utöver frånvaron av krig. Mm.
Tack, och den här frågan om vad kan vi göra nu, den tror jag vi låter den hänga i luften lite grann, och vi låter också publiken vara med och besvara den eller kommentera den. Liksom din andra fråga om vad vet vi egentligen om det som skapar en bestående fred som gör att samhällen fortsätter att leva i fred och konflikter som vi ofta tycker att vi inte kunde förutse ändå blossar upp. Vad är det för någonting? Varför sker det? Och vilken roll kan vi tänkas ha?